Jag ska läsa ur Jeremia 29, verserna 4 till och med 8. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade han fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt detta för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång.
Jag ska läsa dagens evangelietext från Matteus kapitel 22. Fariseerna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för någonting som han sa. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa: Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. De räckte honom en denar och han frågade: Vems bild och namn är det här? Kejsaren, svarade de. Och då sa han till dem: Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde det här så blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg. I veckan som gick så såg jag ett reportage på Kulturnyheterna på SVT om en ny bok som har kommit ut som heter Mafiapakten. Det är journalisten och författaren Lasse Weirup som har skrivit boken. Och han pratade om att tilliten i samhället är hotad. Han säger så här: Faran tror jag är att vi ganska snart kommer nå en punkt där allt fler människor kommer ställa sig frågan: Varför ska jag göra uppoffringar för det allmänna? Varför ska jag bidra till välfärdssamhället på det sätt som jag gör? Varför ska jag känna lojalitet med staten och kommunerna när jag ser att allt fler inte gör det? Och den här då författaren Lasse Weirup, han är orolig för att fler och fler kommer, citat, se sig som förlorare ifall man fortsätter ha kvar den tillitsfulla inställningen som väldigt många är uppväxta med. Tillit, att ha förtroende för, att lita på, en tilltro. Och bakgrunden till hans oro och insikter, det är att han dels har under 30 år jobbat som kriminalreporter men också då arbetet med den här boken Mafiapakten som tar upp problematiken med att fler och fler kriminella försöker infiltrera samhället och ta sikte på att påverka företag och myndigheter. Och hur det då påverkar tilliten i samhället. Och mäklare som tvättar pengar och poliser som blir kära i kriminella och läcker information. Han lyfter fram att hela vårt samhälle bygger på, i grunden så bygger det på tillit. Och att vi faktiskt är ett av världens minst korrupta länder, eller i alla fall har varit. Men det händer någonting med tilliten när det som ska skydda oss, institutioner och myndigheter. När vi mer och mer börjar fundera på, går det här verkligen att lita på? Även på andra områden så uppmanas vi ständigt att vara misstänksamma. Återigen SVT Nyheter. För några veckor sedan så lanserade de en ny tjänst, en ny funktion som heter Verifieringshjälpen. Där vi som tittare kan skicka in bilder och filmklipp som vi har sett på nätet eller som vi har fått skickade till oss. Som vi funderar på, är det här verkligen sant? Och så kan vi få hjälp av experter att granska de här bilderna och filmklippen för att se, är de äkta eller är de inte? Går det att lita på eller går det inte att lita på? Det här är såklart, tänker jag, en bra funktion. Men vad händer med oss människor när vi ständigt behöver vara på våran vakt? Att vi ständigt uppmanas att inte tro på varandra. Senast härom veckan så skrev jag till en av mina barns lärare att jag trodde att vi hade fått ett bluffmail från dem. Ett bluffmail genom ett företag som påstod sig samarbeta med skolan. Och jag tyckte att mailadressen såg lite konstig ut. Men uppmaning att klicka på en länk och fylla i personuppgifter. Det visade sig dock att det var sant och det hade stått i veckobrevet att det skulle komma ett sånt mejl. Så just i det fallet så var jag lite onödigt på min vakt. Men det säger ändå någonting, tänker jag, om samhällsklimatet. Att vi hela tiden är misstänksamma på vår vakt. Vi matas hela tiden med osanningar, med konspirationsteorier, med folk som vill lura oss. Sånt som bara har ett enda syfte. Att skapa rädsla, skapa konflikt, slita isär och utnyttja. Det är klart att vi inte ska vara naiva. Och det är klart att källkritik är i grunden någonting väldigt bra. Men hur påverkar det oss egentligen? Vad gör det med oss människor? Vad händer när vi tappar tilliten, förtroendet, inte vågar lita på någon eller något? Vad gör det med kärleken till mina medmänniskor? Förmågan att kunna se på andra med Guds blick? Vad gör det med min egentligen grundinställning? Att alla människor är skapade till Guds avbild, älskade av Gud. Alla människor är människor som Gud älskar. Och vad händer ytterst med tilliten till Gud? Hur ska jag kunna tro på en god Gud? Kan jag verkligen lita på att Gud vill mig väl? Jag tror att vi som kyrka och församling men också som enskilda har ett jätteviktigt uppdrag här. Etty Hillesum var en nederländsk judinna och författare. Och hon levde 1914-1943 och tragiskt nog så var hon en av dem som omkom i förintelselägren under andra världskriget. Men det finns en hel del bevarat av det som hon skrev i brev och i dagböcker. Och bland annat så skriver hon i en av sina dagböcker så här. Att den enda moraliska skyldighet som en människa har är att odla upp stora åkrar av inre lugn och frid. Så att vi har någonting att ge till en värld på väg mot sin undergång. Att odla upp åkrar av inre lugn och frid. Visst är det ett vackert uttryck? Jag har väldigt lätt att ta till mig den här bilden. Jag är uppvuxen på en bondgård med stora fält, åkersfält med säd utanför köksfönstret. Och jag kan verkligen ta till mig den där bilden. Jag tänker att det lika väl kan vara en spegelblank sjö eller en skogsglänta där du kan liksom se den här bilden framför dig. att odla upp åkrar av inre lugn och frid. Jag tror att det kan få vara ett sätt att få vara tillitsbärare i det här samhället där vi finns. Att få komma med hopp, frid i de situationer och sammanhang som lider av splittring, konflikt, misstänksamhet, uppgivenhet. Vi har någonting viktigt att ge den här världen. För Gud har någonting viktigt för den här världen. Kyrkan vid Brommaplan, Bromma baptistförsamling, vi är en del av Kristi kropp, av Guds kyrka, där vi finns. Här på den här geografiska platsen, men också där just du bor och där du finns i din vardag. Vi är en kristen församling i Bromma, för Bromma, men också med Bromma. Tillsammans med människor som bor här, tillsammans med Bromma stadsdelsförvaltning, idrottsföreningar, skolor, andra kyrkor och samfund som finns här, så får vi vara med och bidra till det goda samhället. Till ett samhälle mer präglat av tillit, respekt och hopp, trygghet och värme. Gör allt för den stad jag har deporterat er till, att den ska få blomstra. Och be till Herren för den, hörde vi i inledningen ifrån Jeremia. Gör allt ni kan för att den staden där ni finns ska få blomstra. Be till Gud för människorna som bor här och för staden. Nu tillbaka till samtalet mellan Jesus och fariseernas lärjungar och Herodes anhängare. På myntet som Herodes anhängare lämnade fram till Jesus så fanns det en bild inpräntad av kejsaren. Och Jesus svarar, ge till kejsaren det som tillhör kejsaren och till Gud det som tillhör Gud. Jesus och hans lärjungar hade tågat in i Jerusalem under hosianna och hurrarop. Men alla är inte glada. En del var skeptiska till Jesus redan från början. Och fler börjar ifrågasätta Jesus. Är han verkligen den där kungen som han utger sig för att vara? Den befriare från ockupationen som de levde under. Som de har väntat på så länge. Varför gör han inte mer? Varför händer ingenting? Den religiösa eliten och de här fariseerna, de ville gripa Jesus och få honom dömd. Och de letar hela tiden efter tillfällen och möjligheter att få göra det. Den här texten handlar inte så mycket om skattepolitik eller om relationer mellan staten och samhället och kyrkan. Samtalet och frågorna som fariseerna och Herodes anhängare ställer, de handlar istället om, det handlar liksom inte om frågan i sig, utan syftet är att skapa konflikt, pressa Jesus för att få honom att säga någonting som de kan anklaga honom för. Syftet med alltihop det är att skapa splittring, oro, en förtroendekris, att slita isär. Och frågan som de säger är liksom snärjigt ställd. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Hur Jesus än hade svarat här så hade det blivit fel. För om Jesus hade svarat ja, det är rätt att betala skatt till kejsaren. Ja, då hade judarna, fariseerna, blivit väldigt upprörda. Eftersom de starkt ogillade det romerska styret och såg skatten som liksom ytterligare ett tecken på det här förtrycket som de levde under. Om Jesus däremot hade sagt att de inte skulle betala skatt, ja, då hade han anklagats av Herodes anhängare, alltså de som var positivt inställda till den romerska makten, för att liksom göra uppror och uppvigla folket. Och kanske till och med så hade han liksom gjort sig skyldig för brott, för skattebrott. Så hur han än hade svarat så hade det blivit fel, och det var det som var själva meningen. Jesus undviker på sätt och vis att svara på frågan. Och istället så ställer han en motfråga. Vems bild är det på myntet? På myntet är kejsaren. Ge då det till kejsaren som tillhör kejsaren och till Gud det som tillhör Gud. Det Jesus lägger tonvikt på här, det är någonting som inte ens var med i frågan om skatten. Ge till Gud det som tillhör Gud. Myntet tillhörde kejsaren, för där fanns kejsarens bild inpräntad. I första Mosebok kapitel 1 så står det att människan är skapad till Guds avbild. Vi ska göra människor till vår avbild lika oss. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Gud välsignade och såg att det var gott. I oss människor så finns Guds bild inpräntad. Och här är det liksom samma ord som används i första Mosebok om att av en avbild, en bild, en likhet som används här i Matteus evangeliet. I människan så finns Guds bild inpräntad. Vi tillhör Gud. Och Jesus vill komma med ett annat slags budskap. Att våra liv, det som är vi, det våra liv rymmer, det får vi ge tillbaka till Gud. Vi får leva inte i den här världen först och främst, utan i Guds rike, i Guds värld. Och vi får ge tillbaka till Gud det som är vi, det som är våra liv. Etty Hillesum, som jag berättade om innan. När vi läser hennes dagböcker och brev så kan man se att det som hon försökte leva efter, trots den otroligt svåra tid och ondskan som fanns runt omkring henne där i slutet av 30-talet, början av 40-talet, så vill hon leva ett liv i samtal med Gud, i bön av Gud, med Gud, att låta sin gudsrelation, att hon är skapad till Guds avbild, att det ska få forma hennes inre och på det sättet få möta andra människor med den kärleken. Det står att hon såg Gud i andra människor, också i de som var liksom hennes fiender. Hon ville se Guds kärlek i andra människor. Hon ville bevara mjukheten i sitt hjärta, att odla åkrar av inre lugn och frid inom sig. Hela det här samhällsklimatet som vi lever i, det riskerar att ställa till det för oss. Och därför tänker jag att det är viktigt att vi som Guds församling, Kristi kropp, får ta den här uppmaningen på allvar. Att få vara med och motverka den tillitsbrist som finns i samhället och som allt mer breder ut sig. Det får vara en del av vårt samhällsansvar. Och i det här är vi inte ensamma. Vi har varandra och vi har Gud. Vi får vara med och odla upp åkrar av inre frid och lugn inom oss, så att vi har någonting att ge till den här världen. I de sammanhang, i de situationer där du finns. Vi får så frön och visa på tillit, framtidstro, hopp och gemenskap. Amen.